Vår serie där vi diskuterar med riksdagsvalskandidaterna fortsätter idag, och idag ska vi prata med Carola Litén från Korsholm, som har varit uppställd för en gång för länge, länge sedan. Carola, vad fick dig att ställa upp nu efter en så här lång paus?
För 20 år sedan då jag var kandidat förra gången så var jag ju riktigt nybliven lokalpolitiker. Att då hade jag bara hunnit sitta drygt ett år i kommunalfullmäktige och hade lite fått smak för politiken. Och därför som riktigt unge suare tyckte jag att det var roligt att få pröva på. Men sedan så har jag ägnat mig kanske lite åt jobbkarriären och den där lokala politiken då i de här 20 åren här emellan. Så att det har inte egentligen varit aktuellt för mig med rikspolitik. Men när mitt parti SFP började jaga kandidater här då för ett år sedan snart, så såg det ut som att det skulle bli väldigt dåligt faktiskt på kvinnliga fronten. De hade svårt att hitta kvinnor. Och i och med att politik är verkligen mitt största fritidsintresse så tyckte jag att men varför inte? De tryckte på från olika håll och sa att men nu kan du göra det en gång till. Och jag blev riktigt lockad och idag är jag glad att jag gjorde beslutet.
Nå, är det dock kvinnofrågorna som känns mest angelägna för dig?
Nej, inte det direkt kvinnofrågorna. Alltså, det är klart, som kvinna så kommer det ju automatiskt att man ser kanske på både politiken och framförallt samhället ur ett lite annat perspektiv än männen eventuellt gör. Men att det är klart att jag har mina hjärtefrågor som en del tycker är mer kvinnliga, men inte skulle jag säga att jag är en utpräglad kvinnokandidat på det sättet, utan egentligen så är ju mitt samhällspolitiska engagemang väldigt brett efter drygt 20 år.
Ska vi gå in på de viktiga frågorna för dig? Och nu pratar jag om dig och ett parti. Vad är det viktigaste för dig?
Jag har egentligen tre sådana huvudområden. Så att dels är det då utbildningsfrågor och egentligen allt som hör till utbildningsfrågorna. Att inte bara skolan och skolvärlden, utan också då bland annat de studerandenas möjligheter att överleva. Det vill säga studiestöd och dylika former för att kunna förverkliga utbildning. Och sedan är det då de sociala frågorna som ganska naturligt kommer till mig. Och den tredje är då vår miljö.
Vi börjar med de här studiefrågorna. Du hör alltså till de som anser att Finlands framtid är beroende av hur skolad befolkning vi har.
Ja, absolut. Jag har ju själv jobbat inom skolvärlden nu i snart 20 år som lärare inom andra stadier. Och det är klart att där ser vi ju hur otroligt viktigt det är att vi får dels inlotsade ungdomarna i någon utbildning av någon form. Och sedan att vi också får ut dem lotsade i andra ändan med ett betyg. För att det är nog så att samhället idag så kräver så otroligt mycket av de unga. Och ska de då få en bra start i livet så är det nog att komma in på utbildningar. Men det är klart att redan före, alltså det här hur vår grundläggande undervisning årskurs 1-9 ser ut, det är också ett idag ganska viktigt område. Och vi märker att vi har barn som inte riktigt orkar med och inte hänger med. Och där måste vi absolut också satsa mera på att specialinrikta oss till barn som har särskilda behov. Både de som har det jobbigt i skolan och de som har det väldigt lätt för sig i skolan. Där är det också i båda ändorna så är det viktigt att vi ger extra resurser.
Ja, vad är det vi borde göra? Jag tänker ju inte bara på grundskolan nu, utan de största stötestenarna kring utbildningsfrågorna.
Ja, alltså hemska nya siffror som visar att av pojkarna i vuxen ålder eller ung vuxen ålder så är det 17% som slås ut och hamnar utanför samhället. Av flickorna är det 7% och det är ju också mycket. Men de här siffrorna förskräcker. Och det betyder att vi på något sätt inte har lyckats ge tillräckligt många alternativ. Att vi borde ha fler alternativ och framförallt borde fånga upp varje enskild person. Se människan och inte bara systemet.
Men det är många som anser att det här är ju inte skolans uppgift. Det här är familjens uppgift. Vi kommer säkert att diskutera det då vi går in på de här socialpolitiska frågorna. Men om vi ännu håller oss till skolvärlden så är det ju många som anser att utbildningen tar för länge. Vi borde få ungdomarna snabbare ut i arbetslivet. Vad anser du om detta?
det där är ju sant och det är ett argument som har kommit och i flera europeiska länder börjar man ju skolan tidigare. Att i Finland har vi ju lagstadgad skolstart det år barnen fyller 7 år. Och det tycker jag vi ska hålla kvar för att börja skolan tidigare eller få ut ungdomarna snabbare. Jag kan inte se egentligen någon poäng med det för att det är för unga. Man behöver få tid på sig att mogna och liksom, om vi inom citationstecken säger, leka. Platon var ju en klok man som levde redan på 400 före Kristus och han så sa ju att barnen måste leka ända upp till 20 års ålder. Att då först så hittar man vilka som var lämpliga för vilken typ av samhällsuppgift och utbildning. Och det här tycker jag faktiskt att det är en ganska god poäng. Att vi har för bråttom idag ibland att göra vuxna människor av våra barn och ungdomar. Det måste få ta tid. Och får det ta tillräckligt med tid så blir det ansvarstagande och de blir kompetenta, de känner sin plats i samhället och på det sättet så kommer vi att ha folk som orkar och vill bära samhällsansvaret i nästa generation.
Nu här för någon vecka sedan så var studenterna samlade på Vasatorg och de ville ha en indexförhöjning i studiestödet. Är studiestödet på rätt nivå?
Det är för lågt, ja. Om man tittar bakåt så levnadskostnadsindex stiger och studiestödet har ju inte hängt med. Och där kommer ju det där dilemma att visst många studerande tycker att det är okej att jobba parallellt med att de studerar. Men då förskjuts faktiskt den här studietakten. Alltså då blir man inte klar lika snabbt. Och eftersom vi ändå vill att de ska komma ut med relativt god fart så är nog det enda rätta tycker jag att ge tillräckligt med studiestöd. Som ska vara indexbundet då, så att det följer med levnadskostnaderna. Och då kan de här studerande koncentrera sig på att studera. Och så kommer de ut på arbetsmarknaden inom en rimlig tid.
Åtgärderna som du förespråkar kräver tilläggsresurser. Vad ska vi få dem?
Det kräver tilläggsresurser, ja. Och ändå så har vi ju ett ganska stort glapp i budgeten i vår statskassa idag och det betyder ju att vi också måste göra mera. Så att skattepolitiken kommer nog att bli både den här första fyraårsperioden men också där på följande fyraårsperiod en av riksdagens viktigaste frågor. Så att det är nog med olika skattepolitiska åtgärder delvis som vi ska göra det här. Och sedan måste vi också hitta några sätt att spara pengar för att den tredje varianten då förutom skattepolitiken och sparsamheten så är ju förstås ökad upplåning. Och det känns inte för mig lockande för att jag tänker på den här nästa generation. Lån ska ju betalas tillbaka och med ränta.
Men det finns ju dock ännu en fjärde möjlighet och det är det att man helt enkelt jobbar mera och förtjänar mera.
Ja, just det där med en hög sysselsättningsgrad, det är ju jätteviktigt. Och det är klart om man är korsholmare eller kommer från Vasa-regionen så är det ju inte faktiskt riktigt aktuellt att tala om en hög arbetslöshet för vår region har ju lyckats bra och vi har många människor i arbete. Men det är klart att framtiden så kräver ännu högre sysselsättningsgrad och därför tycker jag nog också att man kan tänka på det här med pensionsåldern. Att det finns ganska många riktigt friska och pigga människor som verkligen vill fortsätta att jobba och jag tycker att arbete ska alltid löna sig. Så att där får vi nog satsa på att kunna hålla folk i jobb längre, få människor ut, få ett näringsliv som drar ännu bättre så att vi kan sysselsätta människorna. Plus att vi då också har en ganska stor grupp människor med olika typer av funktionshinder, sjukdomar och skador som idag i princip är helt utanför arbetsmarknaden. Fastän de är helt i den konditionen och i den beredskapen att de vill arbeta.
Vad är en lämplig pensionsålder enligt dig?
Det är så stor skillnad på. Själv har jag en mamma som är 66 och hon jobbar nästan heltid och är pigg och frisk. Så medan jag ju känner människor som inte har fyllt 60 ännu som är slut i kroppen. Så att det finns inte en lämplig pensionsålder. Men jag tycker nog att 65 som har varit lagstadgat att det är som på det sättet ett minimi. Men då måste det finnas goda möjligheter till sjukpensioneringar, invaliditetspensioneringar för de människor som blir trötta.
Och om vi sen, före du ska välja musik här, går ännu in på den här beskattningen som du redan nämnde. Du sa att man måste koncentrera sig på den under de följande 8 åren. Hur skulle du förändra den?
Det är så intressant för det är ett sånt pussel att vet du, flyttar du en bit så kan hela bilden ändras. Så att det är inte någonting som ett enda rätt sätt eller ett enda lätt sätt. Det är det inte. Utan beskattningen så måste förstås för det första vara tillräcklig. Alltså med beskattningen måste vi kunna trygga morgondagens välfärd. Och det betyder att vi behöver mera skatter in än vad vi har idag. Och där är nog ett pussel, för jag vill ta till och med att sänka eller ta bort någon del av skatterna, men då samtidigt höja en del. Så att det blir inte något lätt, men förutom att den ska vara tillräcklig så måste den vara begriplig, tycker jag. Alltså idag så möter man många människor, många väljare som tycker att det här med skattepolitik, att det är svårt att förstå då politiker på toppnivå börjar tala om det här. Att vi skulle måste kunna göra den enklare så att alla vet egentligen vad det handlar om och varför vi betalar skatt.
Precisera vilka skatter du skulle höja och vilka du skulle sänka.
Nå, inkomstskatten tycker jag är ganska bra som den är. Men det är jätteviktigt att vi har en ganska ordentlig eller god progressivitet, för att det är nog ett av de bästa sätten att ändå uppnå någon form av rättvisa och jämlikhet. Samtidigt tycker jag inte att man ska gå över 50%, för att då börjar det kanske vara på det sättet att det inte mera är sporrande. Och det är viktigt, all form av politik så ska vara sporrande på så sätt att det lönar sig att arbeta och att folk faktiskt vill jobba och förtjäna pengar. För att vi vill nå ett rikare Finland på det sättet att folk ska kunna bidra till sin egen välfärd. Sedan så är det ju då en svårighet när det gäller de som har det sämst idag. Så många gånger så de reformer som har genomförts så gör att det blir ännu sämre för de som har det dåligt. Och då misslyckas vi ju med vår skattepolitik. Att vi måste se till att vissa avdrag hålls kvar och att till exempel ensamförsörjare faktiskt har någon möjlighet att klara sig, att försörja sig. Så att till en del så kan vi då sänka på det här och se efter att hur slår det ut för de som har det dåligt.
Progressiviteten och inkomstskatten är du alltså nöjd med som den är, så det är ungefär, men fortfarande, vilka skulle du höja och vilka skulle du sänka?
Kapitalskatten kan vi höja lite. Inte så mycket, men några procent kan vi faktiskt höja. När det gäller dividender och dylikt så där tror jag att man skulle måste väga in ett sådant system att när företagare tar risker och alltså sysslar med en mer riskfylld bransch, att det också skulle synas då. Att de skulle ha då, så att säga, lite lägre eller ha lättare att klara sig. Att satsa man mycket och våga mycket så kanske det måste synas i någon form av belöning också. Arvsskatten så vill jag ju helt ta bort, för att det är pengar som redan är beskattade en gång.
Hur är det med miljöskatterna?
Ja, miljöskatter är nog någonting som är på kommande. Och eftersom miljö nu är det tredje viktiga tema för mig, så tror jag att det här är nog ett sätt där vi kan ta. Och sedan också, förstås det här med moms är ju knepigt, men i vissa fall så kan man nog höja på momsen när det gäller sån här lyxkonsumtion och när det gäller ohälsosam mat till exempel. Så en sockerskatt var ju jättebra.
Vi ska snart fortsätta med Carola Litén, men nu ska vi lyssna till musik som hon väljer.
Oj, det finns ju så mycket bra musik. Tänk om jag skulle ta någonting gammalt. Red Red Wine, har du den?